Hej och välkommen till Finansinstapodden med Oscar Fagler, Investment Couple, Pengabingen och Sparfysiken. En avslappnad podd om ekonomi där du får vara med och styra innehållet.
Kära gänget och välkomna till ett nytt avsnitt av Finansinstapodden. Med mig, Sparfysikern, här i C.
Och, ja, jag är och pengabingen. Det är pengabingen här.
Nej, han är inte här. Men vi har Oscar Fagler.
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 Hey, ja. Välkomna hit. Kul. Nu är jag här igen. Mm. Så är det med det.
Och det blir ett frågeavsnitt den här gången.
Igen?
Yep.
Ja, igen. Mm.
Ja. Men det här blir väl typ de sista frågorna vi har. Sen måste vi pusha ut lite i stories, va? Få in lite nya.
Ja, verkligen.
Så är det. Men vi kör igång direkt, tycker jag. You know the drill.
Är det jag som är frågeläsaren?
Jajamän.
Absolut.
Hur har portföljen gått i år? Vad har gått bra / dåligt? Mm. Har ni koll på det?
Ska du börja, Oscar? Eller?
Ja, kör Oscar.
Jag tror portföljen har nog upp 55%, tror jag. Kolla häromdagen. Det som har gått bäst är väl Tesla. Den är väl ungefär upp 90-100% eller något sånt där i år. Sämst måste nog vara SBB, va?
Ja, jag skrattar när man hör det. Man gör det.
Alltså, det måste ju stått i 20 kronor där vid nyårsskiftet, och nu står den i 3.
Asså, ja, exakt.
Så det måste ju vara 85% då, kanske. Mm. Mer.
Total katastrof. Mm. Men ändå är portföljen upp 55%, så tänk om man hade skippat SBB där bara. Mm. Vilken skillnad det hade varit. Jag hade ju ändå ganska mycket SBB, så det var ju en rejäl förlust där.
Så alltså, egentligen var man lite för passiv där när man såg att räntorna bar iväg upp och sådär. Och man höll fast i fastighetsbolagen och tänkte att amen, det här rider man igenom och sådär. Mm. Hade man haft lite mer kanske erfarenhet av höga räntor och så, då hade man kanske tänkt till rejält. Mm.
Så är det.
Men det är en väldigt bra utveckling, 55%.
Mm. Ja, SF då? Har du koll?
Ja, jag har faktiskt lite koll. Jag har ju min portfölj, i stort sett det mesta har jag ju på KV Trader. Och där...
Ja, okej, okay, gött.
Nu ska vi se, jag är faktiskt inne här nu. Förlorare i år, Kinnevik.
Ja, just det.
Jag har ju blandat
digitalisering.
Jag har ju blandat lite aktier och ETF där, fonder. Men bland aktierna så är det ju vinnarna är ju Meta, Tesla och Amazon för min del.
Just det, Meta, vad är den upp i år? Det måste vara rätt mycket, va?
Ja, 200 kanske procent eller mer.
Ja,
galet.
Ja, jag är upp 140% på den. Ja. Sen har jag lite såna här tråkiga ETF eller guld är jag ner väldigt mycket på.
Och sen så har jag aldrig gillat guld, alltså aldrig ägt.
Nej,
något med guld som jag inte gillar, alltså.
Men du har allokerat en liten del av portföljen i guld, antar jag då, eller?
Ja, precis. Jag har ett par procent. Ja. Det är väl en sån här klassisk väldigt diversifierad portfölj, så har man lite guld för att väga upp. Guld går bra i dåliga tider och tvärtom. Men det där verkar inte stämma riktigt nu. Så att. Men det
alltså, jag tänker väl mer... Jag tänker att guld hade varit mycket mer attraktivt om man satt på 100 miljoner. Mm. Och tänkte liksom att men nu vill jag verkligen sprida ordentligt och säkra mig. Men kanske man hade tänkt mycket mer om en aktier och räntor och guld och hela rubbet. Liksom.
Ja.
Tror jag. Ja, och för vår del då... Eller hur många procent sa du att det var SF i år?
På portföljen är ju stort.
Ja, precis.
15% upp.
Ja, okej. Okay. Ja, men vi ligger ju också där någonstans kring 15. Mm. Senast jag kollade i alla fall, 15-16%. Och det är ungefär i linje med index. Vårt bästa måste ju vara Meta, va? Som också gjort typ 200% då. Mm. Alltså många pratade ju där i höstas om att men det här Meta-grejen är en flopp och Meta kommer bara gå under och sådär. Alltså den stod ju under $100, den aktien. Nu är den väl kring 300 igen. Det är helt otroligt egentligen.
Och det där är, det är rätt kul, för då kan vi ju knyta an lite till det här också, att det är ju jävligt svårt att spekulera. Eller att spekulera är lätt, men att pricka rätt är svårt.
Ja, mm. Ja, men samma med Netflix. Alla pratade ju om att men nu Netflix kör då, aktien gick ner 70%, och så sa man att go woke, go broke, eller vad folk höll på med liksom. Vad hette han? Ackerman, han köpte väl... Ja. Han köpte väl dippen på typ 300 eller 400 dollar och sen fortsatte den falla, och så sålde han på botten där på typ 200 eller något sånt.
Ja, han gick ner, vad var det, 400 miljoner dollar tror jag han förlorade på det där.
Ja, otroligt bett som han bara liksom
helt sjukt
sålde på botten, och sen så nu har det repat sig och nu står det högre än vad han köpte för initialt.
Exakt. Exakt.
Så att det visar ju att även liksom experterna som säkert har massa insyn själva inte vet hur de ska agera. Jag kan tänka mig att han har haft massa data att gå på och sådär, och att det inte var en helt liksom blind trade så att säga. Men han fick ändå kalla fötter där på botten.
Det är inte lätt när det kraschar.
Ja, vår sämsta är ju precis som ditt då, Oscar, SBB. Det är ju...
Ja, den, SBB äger jag inte på KiwiTrader, så den kanske har klarat sig bra, men jag är inte inloggad så jag vet inte hur de har gått. Ja. Men jag tror de inte... Kanske 20% i år eller något, 20-30 kanske.
Men KiwiTrader är ju grymt, för jag ser att dina portföljer ofta ligger i topp nu när tech går så bra, Oskar. Mm. På KiwiTrader kan man ju, du skapade ju den här miljonärsportföljen va?
Mm.
Och på KiwiTrader kan man ju se topplistor och liksom jämföra olika portföljer. Rätt kul att se, vissa månader ligger Oskar i topp och vissa ligger han inte så bra till när tech går ner liksom. Men du har haft riktigt bra utveckling i år på flera portföljerna.
Ja, men det är kul att man kan kopiera dem. Det är många som uppskattar det.
Men jag nosar dig i ryggen här, eller i nacken, och ska titta på listan så det passar dig.
Ja. Nej, jag har ju en med typ bara ETF-er också. Den är rätt intressant. Mm. Och se hur den går. Den har jag bara haft i kanske, vad är det, 3-4 månader kanske, eller något sånt där.
Mm.
Så. Men det ska bli kul att se hur den har gått om några år.
Mm.
Den har ju mycket så här AI och blockchain och sånt där.
Ja. Mm. Vi får väl dra en liten disclaimer också om investeringar. Det är ju inget investeringsråd det här, så att man tänker på det. Och historisk avkastning är absolut ingen garanti för framtida avkastning. Och sen är det inte säkert att man får tillbaka sina investerade pengar. Så jag tänker på det.
Jo.
Yes, ja, det var första frågan. Ska vi hoppa vidare?
Ja, det är bara en fråga hittills. Ja, kör.
Ja, hur går det för SF Business?
Ja, just det. Hur har det gått? Det var ju en webbshop va?
Ja, just det, e-handeln. Ja, ja, men vi pratade väl lite om det i något tidigare avsnitt. E-handeln har ju fått sig en rejäl känga i år. Dels så har man ju gått ur den här corona. E-handeln gick ju jättebra i corona när folk höll sig hemma. Och sen så har vi då hög inflation, höga kostnader, höga räntor. Så det har ju blivit pannkaka på pannkaka. Och det är ju varit jättemånga företag som konkar nu. Det är inte bara e-handel. Men speciellt e-handeln är ju tuff. Men för oss går det faktiskt bra. Vi tuffar på. Framförallt så är det roligt. Det är jättekul. Det är ju inom inredning vi har. Och det går bra. Men det är en rolig värld. Men man läser ju runt på forum bland kollegor inom e-handel och så. Men överlag så är det ju faktiskt riktigt tufft. Vi har ju känt av det också såklart. Vi är ju inte... förskonade.
Men har ni någon utrikeshandel? Märker ni liksom att utlandsköpen blir större?
Ja, vi har ökat ett par procent faktiskt till Danmark och Finland. Vilket inte är så konstigt. Och nu när kronan ser ut som den gör. Men det har inte ökat så mycket som jag trodde att det kanske skulle göra. Men det kommer kanske.
Just det.
Men vi säljer bara till Danmark och Finland utöver Sverige. Än så länge.
Tror du det går att dra några slutsatser av liksom e-handel och så? Och liksom försöka förstå sig på hur detaljhandeln går? Jag tänker, hur tror du att det går för de här köpcentrerna och klädbutikerna och allt vad det är?
Jag tror att det går bättre nu efter corona. Folk är ute och handlar igen. Jag
tänkte på det när jag varit i köpcentret senaste helgerna och även på vardagarna. Det är ju fan smällfullt alltså.
man går ju tillbaka till, alltså handen på hjärtat, de flesta har ju glömt corona, det är ju passé. Det är liksom helt sjukt att tänka på, för att ett par år sedan så satt man ju hemma liksom och vågade sig inte ut. Men det är faktiskt smäll mycket folk på köpcentrarna. Sen om de handlar lika mycket, det vet jag inte. Som sagt var, folk har ju mindre pengar nu.
Ja, just det. Och ibland räcker det bara med att handeln går ner några få procent för att det ska märkas rejält. För att man är ju van vid ständigt växande omsättning.
Ja, speciellt om man gick in precis där i början, alltså vid corona, i alla fall på e-handel, och det bara gick upp, och sen så bara tvärdyker det nu. Så det är liksom, har folk inte lagt undan pengar och man har anställda och sånt, så blir det ju följden att man får säga upp folk eller konka.
Just det.
Ja, ska vi hoppa vidare? Läste någonstans att folk lever mer på sparpengar nu. Upplever ni att det är så? Jag läste faktiskt en, tror jag i förrgår, då stod det att, vad var det, svenskarnas sparande var på rekordnivåer.
Ja, jag läste också det om att det, ja, jag tror att de har räknat sparande både som liksom amortering plus plus börs och fonder och sådär. Då kanske det stämmer att det är rekordhögt.
Ja, men det är kanske inte så ologiskt egentligen. Folk är väldigt rädda om sina pengar och sätter undan dem kanske. Det är lilla som blir över, det sätter man undan för att man vill absolut inte hamna i en situation där man
hamnar. Jag förstår samtidigt inte hur man kan spara mer nu än för 2 år sedan när allt är så dyrt nu.
Ja, men man brände väl mer pengar.
Ja, exakt. Man levde livet förr. Ja. Nu bara, oh shit, måste hålla i slantarna. Ja. Lägger man undan lite ändå.
Du sparar en 1000-lapp och brände 2000 förr. Men nu bränner du inte 2000 utan du sparar 2000 kanske. Och den där tusenlappen som du hade med er innan, den går egentligen till elräkningen och lånet.
Just det.
Men sen är det väl de som liksom ligger på gränsen nu, de måste ju ta från sparpengarna. Så det finns väl två liksom sidor av det där. Så många börjar nog gnalla från sparpengarna också, det kan jag tänka mig.
Ja, sen så tycker jag ändå det, precis som ni beskrev, att det är liksom proppfullt i butiker, att folk har ju ändå varit väldigt motståndskraftiga, tycker jag ändå.
Jag tror folk inte vill, man vill inte hamna i någon slags, man har ju den här bilden från 90-talet som är lite grått och trist och liksom var riktigt illa då. Man vill inte hamna i den situationen. Vi har levt så många år nu med uppgång och god ekonomi och lite bortskämda. Man vill inte ta några steg tillbaka.
Nej, precis.
Men sen är väl typ halva Sverige rätt dåliga på liksom ekonomi, så en del har säkert inte ens märkt hur fattiga svenskarna har blivit faktiskt.
Så kan det
vara. De lever bara på liksom tills typ pengarna är slut, så bara shit, vad tog allt vägen?
Ja, och sen så först när man åker utomlands så ska handla med kronan, så inser man att oj, vad är det som har hänt?
Men jag
var i euro nu, 12.
Usch ja. Jag köper mycket i euro till företaget. Det är illa. Fy fan.
Ja. Och jag märker liksom kollegor ibland när de kollar på någon resa eller så där, och så säger de att ja, men det kostar 70 eller 80 000 för all inclusive en vecka. Jag har inte råd med det längre. Så. Förut var det 40 000 typ så. Det är kanske då folk ofta märker.
Vi gjorde oss av, eller vårt avtal på en av våra bilar, vi har leasing på våra bilar, eller vi har bara en nu. Det gick ut i sommar, så vi lämnade tillbaka den. Och den hade ju gått upp så jävla mycket, så jag kände inte något incitament. Jag tänkte liksom att i förhållande till att vi har råd med det, det har vi, det är inte det. Men jag kände inte, där fanns inget incitament till att lägga så mycket pengar på en andra bil. Så att vi sket i att skaffa en ny helt enkelt. Så jag tänker köpa någon begagnad bara för att ha liksom, och köra barnen ner till skolan liksom, och köra och handla lite. Men det har ju inte att göra med att vi har inte råd så, utan det är mer bara att i de här tiderna
om prioriteringar.
Ja, jag tycker det känns liksom bara onödigt.
Ja, precis.
Och så tänker kanske många, de har egentligen råd, men i de här tiderna så vill man inte slösa det på så, jag vet inte. man kan spekulera i all evighet. Ja, men,
absolut.
Mm.
Mm. Vi skuttar vidare.
Do it.
Vad betalar ni i ränta på bolån och bilen? Antal procent då.
Mm.
Just det.
Bilen, jag tror att det är kring 5 någonting procent på Teslan.
Mm.
Det vart ju 2,9 eller något sånt där när vi köpte bilen.
Mm.
Om ens så mycket. Det kanske var 2 procent bara. Och så har det liksom stegvis höjt, så nu ligger det uppe kring 5,5 ish.
Mm.
Bolån, ja, vi har ingen bolån just nu. Så att noll.
Mm. Mm, jag har på bolånet har jag nog drygt 4% någonstans där, kommer inte ihåg i huvudet.
Mm.
Med rabatten då. Och bilen har jag inga lån på.
Mm. Ja, bolånet, du kör rörligt då eller?
Ja, tyvärr.
Och du hyr, sa du, va?
Ja, vi bor i hyreshus och har leasing.
Mm. Jag tänkte att det kan vara bra nu när vi ändå tangerar det här med bolån, bilräntor och sådär. Det finns ju en massa andra avtal och försäkringar man kan se över och sänka de kostnaderna.
Oh ja.
Ofta finns det ju många tusenlappar som man kan spara. Mm. Kanske på elavtalet eller på hemförsäkringen eller bilförsäkringen eller vad det nu kan vara.
Mm.
Så att vi använder ju oss av påmind.se som också är dagens sponsor för podden.
Mm.
Just det.
Mm.
Ja, har ni lyckats falla ner någonting med påmind.se?
Japp. Alltså de hjälper en att se om man kan få ner för rabatterat pris på sina befintliga avtal. Och går inte det, så letar de ju vidare efter bättre avtal.
Mm.
Och fördelen med detta att Påminn gör det är att de gör det på alla dina avtal. Om man sätter sig ner och tänker efter, så som vi tvåbarnsfamiljer, och tittar på alla avtal man har, så är det rätt, det blir en hel del. Två mobilavtal och sen så har man har bredband och så har man tv och sen så har man ditten och datten och det är bil och det är lån och sånt här. Och ofta så har man inte kunskapen själv till att göra allt det där. Du kan alltid gå in och fixa ett mobilavtal. Visst, det är kanske lätt och det är det första de flesta tänker på. Men att de förhandlar lån och sådana här grejer kan ju alltid vara lite tråkigare och knepigare. Och det gör Påminn åt en. Kolla igenom alla avtalen.
Precis. Och sen så ser de till att regelbundet försöka förhandla ner eller pressa ner priserna, kanske varje halvår eller så. Så att man liksom konstant trycker ner kostnaderna över tid också.
Precis.
Så att hos väldigt många kan man spara kanske inte 1000 lappar varje månad, men 1000 lappar varje år. Och i vissa fall kan det till och med bli 1000 lappar varje månad, beroende på vad man har för olika avtal och försäkringar. Så att det är definitivt värt att testa. Och det finns ju som app också, påmind.
Ja, just det.
Så att det är en stark rekommendation att testa.
Ja, det är en riktigt
bra tjänst. Den är bra för de som är lite rädda för att förhandla också. Mm. Typ de som inte vågar förhandla sitt bolån. Där har de ju vinnarna. Det finns de som sparat extremt mycket på det.
Både inte vågar och inte orkar. Alltså hur kul är det att sätta sig och ringa runt till olika banker och hålla på. Liksom. Det är har inte ork och tid till det. Nej. Och likadant med alla andra avtal.
Precis.
Och sen är den ju helt kostnadsfri, så
det,
man kan ju aldrig förlora något på att testa den. I värsta fall så tackar man bara nej till det erbjudandet man får.
Precis. Ja, de gör ju ingenting så, utan att man godkänner det. Det kan ju vara bra att veta.
Exakt.
Ja.
Så inget att förlora på att testa, helt enkelt.
Just det.
Och nästa fråga, den glider ju faktiskt in lite på det också. Hur tänker ni kring elavtal? Timpris, fastpris, dagspris och så vidare och så vidare.
Ja, det är svårt.
Ja, vad har ni för elavtal?
Ja,
jag tänker att det beror lite på, va?
Ja, jag har ju, vi bor på en stor gård, så att det, företaget som vi hyr av, de har ju ett stort avtal. Så där har vi inget att göra åt. Men i sommarstugan så har jag ju timpris tror jag. Ja, det var så länge sedan jag stängt av alla grejer där över sommaren, så jag har inte haft någon elräkning på flera månader. Men timpris.
Ja, det är när man liksom bott i lägenhet, som vi också har gjort väldigt länge nu, så tänker man inte mycket på elavtalet. Det spelar nästan ingen roll om det är, alltså man förbrukar 200-300 kilowatt per månad. Det blir liksom ingen skillnad i pris nästan. Så att man tänker inte så mycket på det. Men hade man ju bott i, hade vi bott i hus nu, så hade vi ju sannolikt kört timpris. Det har nog att göra med att vi är rätt bra på att anpassa förbrukningen. Men också för vi har elbil. För då kan man ju ladda på natten för några öre per kilowatt. Har man liksom ett fast pris då, då blir det ett fast pris oavsett när du laddar och så. Då känns det som att det blir högre. För att om vi styr förbrukningen mer mot natten till exempel, och när det är billigt, då känns det som att timpris ska löna sig. Så att det beror lite på situationen så man befinner sig i.
Ja, så är det.
Ja, jag kör också timpris. Men det är som du säger, de som har typ en elbil, där har ju stora vinsten egentligen.
Ja. För tänk om man skulle ha, säg någon fast pris på en krona per kilowatt eller så. Och så har man liksom en elbil som kanske tar 5000 kilowatt och ett hus som tar 10 000 kilowatt per år. Då blir det rätt dyrt att ladda bilen, tänker jag. Även om man är ganska trygg och säker med vad man vet man kommer få betala för elen och så. Men vill man istället försöka tajma elen när den är som billigast och så, då ska man ha timpris kanske. För då kan man ladda bilen på natten typ gratis och kanske försöka dra ner förbrukningen på huset så gott det går, så att man inte använder det när det är för dyrt och så. Svårt att svara på. Men något som passar alla finns det ju.
Yes. Nu har vi tre snabba här. Den första är korv eller burgare?
Burgare.
Burgare.
Finns det något som
kan... Läsk.
Okej, du tänker gå vidare. Okej, kör.
Berätta, vad har du? Korv eller burgare?
Men finns det något som kan göra att man väljer korv över en burgare?
Nej.
Faktiskt.
Det är gott ibland. Vi brukar dra ut med barnen och grilla korv. Det är lättare att grilla korv när man är ute i skogen. Och när man har gått långt och man är trött och ungarna är kinkiga, så är det jävligt gott med korv. Men jag väljer ju såklart burgare när det finns.
Ja, absolut.
Ja, öl eller läsk?
Öl.
Jag har faktiskt slutat dricka öl. Men jag tycker ju om öl mer än läsk, så då får vi ju bli öl.
Men först, jag säger läsk, för jag dricker det oftare än öl.
Dricker du grog då? Dricker du grog?
Ja, precis. Jag kör ingen öl, jag kör grogar.
Men är det någon hälsogrej att du slutar dricka öl, eller?
Nej. Ja, jo, det är det väl lite grann så. Det finns så mycket annat första, gott att stoppa i sig. Okay, så får man plocka bort någonting när man är över 40, så får jag plocka bort ölen. Jag har inte blivit nykterist, men det är bara att det är liksom jag dricker om det bjuds, men jag köper inte hem. Lite så.
Okay. Ja, innebandy eller hockey?
Hockey.
Alltså jag tycker ju sport är så jävla tråkigt. Men då får det bli hockey.
Jag tänkte säga samma sak. Helt icke, vad säger man, ointresserad av sport. Men hockey också om man måste välja.
Det var kul. Var det inga fler snabba? Det var bara tre.
Nej,
snabba.
Inga mer snabba. Och nu är också frågorna slut. Vi hade inga fler inskickade. Så vi måste tigga om lite fler till nästa frågeavsnitt.
Ja.
Får vi göra. Nej, men då får vi väl...
Och ni som lyssnar kan ju skriva. Ni bara skicka in.
Ja, men gör det. Skicka ett DM på Instagram.
Men de är rätt roliga, de här frågeavsnitten.
Ja.
Lite blandat, smått och gott liksom.
Precis. Man får sväva iväg lite grann ibland.
Blir lite flummigt, men det är bara kul.
Ja, men bra. Då kanske vi avrundar för idag då.
Det gör vi.
Ja, det får vi göra.
Ha det bra, grabbar.
Ja, hej på.
Hej, hej.
Ha det gött.
Hej.